Det här är bara en modern rocklåt, är namnet på en självbiografisk berättelse jag har skrivit på under 1,5 år nu. Den sammanfattar våren 2018 till sommaren 2019, ungefär 1 år, som nog kan vara någorlunda intressant för utomstående. Knark, sex och bråd död. Min avsikt är att vara så skoningslöst självutlämnande som möjligt, eftersom jag tycker det tjänar berättelsens syften. Och oavsiktligt kommer jag behöva lämna ut andras personliga saker också. Jag har dock ändrat på dessa viktiga namn. Allt annat skulle vara omoraliskt. Innan det börjar vill jag också säga att du kanske inte bör lyssna om du är en nära släkting till mig. Speciellt inte om du är någon av mina föräldrar. Ja, det var allt. Tack för att ni kommer lyssna. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. Here am I own now after hours. Here am I own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and our hands, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. Oh, I'll settle down with some old story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone, you're so naive. They always reach a sorry ending, they always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then, with a winning smile, the boy with naivety succeeds. At the final moment I cried, I always cry at you know goodbye. Said the hero in this story, it is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Oh, get me away, I'm dying. 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 Oh, I'm dying. Oh, I'm dying, yeah. Oh, I'm dying, yeah. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. För min del var inte sommaren 2018 särskilt händelserik. Under våren dock hände betydligt mycket mer. Jag och min kompis Samuel, som jag träffade för första gången under introduktionsdagen på högstadiet, då han på frågan "Har du något husdjur?" svarade "Jag har en lillebror." Vi hade under vintern beställt 100 blotters ETH-LAD, ETH-ladd som jag säger, på 100 mikrogram styck. Denna analog till det mer välkända preparatet LSD var på väg att narkotikaklassas och reddes därför ut på den svenska hemsidan kemikaze.eu till det förmånliga priset av 3000 kronor per karta av 100 blotters. Lagret skulle tömmas innan lagändringen. Allt skulle bort snabbt som fan, så att de inte började bege sig ifrån sin trygga tillvaro på Clearweb. Jag började intressera mig för sinnesförvrängande kemikalier redan som 10-åring när jag upptäckte Flashback Forum, sidan som redan då hade ett större antal medlemmar än folk som sysslade med ridning i Sverige. Förutom att frekventera MGB-forumet, Mondo Gore och Bizarre, av en pubertal drift att hävda mig som en råbarkad och härdad snubbe. Förutom det insöp jag med stor aptit alla tripprapporter som fanns att titta på hemsidan. Den uppfattning och information jag hade fått om knark omvärderades snabbt. Jag trodde till exempel att det var olagligt att ens diskutera ämnet. Men det dröjde inte länge innan jag hade förvandlats till en inbiten drogliberal som törstade efter att uppleva alla de alternativa sinnestillstånd som finns till människans förfogande. Det skulle dock dröja flera år innan jag för första gången upptäckte något sådant. Då i form av lustgaspatroner som min kompis Joel hade knyckt från sin praoplats Steve's Coffee. Joel och hans storebror sov över hemma hos min moder en natt och vi stannade upp sent för att smyga oss ner i källaren, sno åt oss en plastpåse och en vass skruv med platt huvud och punktera patronen i hopp om att våningarnas naturliga isolering skulle förhindra ljudet från att nå min mammas och låtsas pappas sovrum. Efter första andetaget var jag frälst. Inte nödvändigtvis av lustgasen i sig, utan snarare av känslan av något nytt, något annorlunda. Det jag mest av allt hade blivit intresserad av var den psykedeliska upplevelsen. Det kan ha att göra med att jag har ärvt intresset för psykedelisk musik av min far. Det kan också ha varit kopplat till att det helt enkelt var de hallucinogena medlen som erbjöd starkast tobak när det kom till det jag var ute efter. Att fly verkligheten eller ja, uppleva något ytterligare. Men åtkomsten för dessa preparat var dock svårare. Mitt första sikte var på toppslätskivlingen, psilocybe semilanciata. Det var också denna svamp som hade tagit min psykedeliska oskuld efter flera års idogt sökande i kohagar och ängar. Samuel var något av en färsking när jag och min kompis Elias tog in honom i vår lilla töntiga vänskapskrets. Han var en ordningsam mönsterelev som hade högt betyg i klassen och var de flesta lärares favorit. Glasögon, ungerskt ursprung och hela köret. Jag och Elias drog successivt ner honom i fördärvet av grov humor, smått IVF-aktig kultur och en fascination av droger. Och med tiden mjukades han upp. Vi jobbade hårt med encyklopedia, dramatiska sidan Offended, bilder på aborterade foster som Elias hade som skrivbordsbakgrund på sin skoldator och hårda hiphopdängor av Mr. Cool. När jag och Samuel gick skilda vägar i mån av gymnasieval hördes vi då och då i timlånga telefonsamtal. Vi pratade klischéartat om allt mellan himmel och jord. Gamla klasskamrater, aktuella händelser, gymnasieintellektuella reflektioner kring frihet och livet i sig. Vi kom in på min längtan tillbaka till det psykedeliska tillståndet ett antal gånger. Samuel, vars musiksmak inte ännu var fullt utvecklad, blev ett lätt byte för mina musiktips. Förr eller senare blev han mer och mer nyfiken på att uppleva den psykedeliska musiken i dess naturliga habitat. Och naturligt blev det. Svampåret 2017 var inte särskilt generöst när det kom till frihetens hattar i kohagen tillhörande Linasjöns naturreservat. Men jag lyckades skrapa ihop 40-50 specimen i varierad storlek. Tillräckligt för mig och Samuel att dela på. Det var en fredag. Jag och Samuel var lediga, så vi måste ha sjukanmält oss. Det här var viktigare än undervisningen vi fick på våra respektive gymnasieskolor. Då det trots allt var vardag stod mors hus tomt och ledigt till vårt förfogande. Vår fredag den 13 oktober började inte många minuter efter att min mamma och låtsas pappa givit sig iväg till jobbet. Samuel knackade på dörren och jag möttes av den 18-åriga kortklippta ungerska killen med glasögon som han var. Och han bar ett stort leende på läpparna. Ett slappt Yomi uttalades, intern jargong, Yo plus homie. Jag uttalade ett lika slappt Yomi tillbaka och höll flinande upp den uttömda och ursköljda glasbuckskipp i jordnötssmör som jag förvarade de torkade svamparna i. Vi kokade upp vatten och la i svamparna, inte för varmt. Lite citron, två tepåsar och rikliga mängder socker tillsattes. Brygden smakade inte gott, men den gick att få ner utan större problem. Redan nu så började det pirra i kroppen av ren förväntan. Nere i tv-rummet la vi oss bekvämt och satte på en trippspellista som jag hade snickrat ihop. Sista låten på listan var The Ballad of the Golden Bird av Magic Castles, ett psykedeliskt mästerverk från 2014 som andades i takt med oss och väggarna. Vid det laget hade vi gått genom hela uppstegringen till piken. De små elektriskt kittlande och mycket behagliga rysningarna. Pirr och den hackiga kurvan uppåt där ruset ökar i intensitet men går i vågor av aktivitet. Vi tajmade intag av lustgas med vågornas toppar. Då förstärktes allt. Färgerna blev starkare, ljud mer förvrängda och mönstren i taket och på väggarna än mer komplexa och intensiva. Och under ögonlocken öppnades en ny värld upp. Efter att ha somnat mig igenom av Montreals album Satanic Panic in the Attic i ett hallucinogent töcken satte jag igång Mumin på tvn. Det var kul, det tyckte Samuel också. Fast själv kunde jag inte släppa en gnagande förvirring. Hur ser alla kringlingade omständigheter ut? Industrin? Vad har de för ekonomiskt system? Och hur stor är världen utanför Mumindalen? Finns det andra länder, andra språk, andra kontinenter? Det blev mycket förvirring i min hjärna. Men trippen i helhet var väldigt lyckad. Och härmed var även Samuel frälst. Det skulle ta för mycket av er värdefulla tid om jag beskrev alla trippar jag och eller Samuel var med om. Så här kommer en sammanfattning. Vi beställde de tidigare nämnda 100-lapparna ETH-ladd och tog preparatet ett antal gånger tillsammans. Men en gång ringde Samuel upp och betedde sig konstigt. Han lät väldigt förvirrad. Han propsade bestämt på att jag skulle komma och möta honom i Södertälje. Och han verkade hela tiden tappa bort sig och glida in och ut ur sin närvaro i samtalet. Jag förklarade att jag inte kunde ta mig till Södertälje. Till slut blev han så jobbig att jag la på. Han ringde upp flera gånger igen. Och efter ett par samtal fram och tillbaka bjöd jag in honom till ett gruppsamtal på Skype med vår gemensamma kompis Elias som likt mig var vid sina sinnes fulla bruk. Samuel var paranoid och rädd och svamlade halvt sammanhängande om att hans pappa var pedofil. Det ordnade sig när Samuel lyckrade till. Han hade tagit en avsevärt hög dos ETH-ladd och snet. Som den otroligt bra och sympatiska kompis jag var kunde jag själv enbart oroa mig över att mina föräldrar på något vänster skulle bli varse om att jag hade köpt knark. Deras medvetandegöring om den saken skulle dröja några månader och ske rätt explosivt. Dum, oansvarig, ung som jag var, tog jag 250 mikrogram etiolad, eller etika som jag och Samuel kallade det, när jag var ensam hemma. Ha alltid en tripsitter, vill jag bara säga. Det som började bra spårade snart ut i obehagliga hallucinationer och panikångest. Jag såg bland annat en massa varelser, typ lite så här perifert i mitt synfält, och som typ någon slags aliens, jag vet inte vad, lite halvt transparenta. Det var en som liksom slog sig igenom, typ som om luften hade varit en vägg, så slog han sig in och hade min storebrors ansikte och gjorde en väldigt löjlig min. Det låter bara roligt, men det var väldigt obehagligt. Men panikångest också. En klassisk föreställning vid en ångestattack är ju att man tror att man håller på att dö. Det trodde inte jag. Jag var istället benhårt övertygad om att jag redan hade dött. I ett stort mishmash av tidslinjer och alternativa verkligheter hade jag intalat mig att i den riktiga världen, den där alla mina vänner och de jag tyckte om höll hus, så var jag död. Jag hade hamnat någon annanstans. Min underkropp var bar eftersom jag desperat hade försökt rädda den snedande trippen med onani. För mig är nämligen ETH-ladd ett utmärkt afrodisiakum. Det gör mig hårdare, kåtare och ökar njutningen. Men dit hann jag inte. Istället tog ångesten över till den grad att jag låg på golvet utan byxor och kalsonger, oförmögen att göra något annat än att ganska högljutt svamla om att jag var död. Det var i detta tillstånd min mormor och morfar hittade mig när de kom på ett överraskningsbesök. De visste om tydligen att jag var ledig den dagen. Förmodligen hade de inte förväntat sig den här situationen. De ringde mina föräldrar och också 1177-vårdguiden. Jag har en vag minnesbild av att en telefon placerades i min hand och att jag tvingades försöka kommunicera med kvinnan på andra sidan telefonnätet. Framgångsrikt är inte ett ord jag skulle beskriva det korta samtalet med. Jag hade tappat det. Det där är en människa som gör att man kan relatera till och ha kontakt med andra sociala väsen. En lampa hade slocknat. Jag hade tillbringat allt för mycket tid för mig själv, surfande och lyssnande på de envägskommunicerande poddarna. Förmågan var förlorad för alltid. Att vara social. Det skalbaggskal jag hade konstruerat kring min kropp och mitt sinne var ogenomträngligt. Min mamma och pappa anlände till slut. Ambulansen var på väg och jag fick lov att ta på mig mina byxor. I ambulansen försökte jag fråga personalen om vad det snabbaste och mest smärtfria sättet de hade för att avliva mig var. Mest såg jag fram emot det med lättnad. Jag var inte så orolig. Tråkigt kanske att jag inte fick ta farväl till folk, men ja, jag ville bara att det skulle ta slut. Själva akutbesöket var väl som man kan förvänta sig. Mina föräldrar var såklart arga, rädda, besvikna och oroliga. Läkarna tog prover, men ja, jag visste ju vad jag hade tagit, så det var inga överraskningar där. I mina sinnens ofulla bruk hade jag golat ner Samuel, som också var där med sin pappa. Han var inte glad på mig direkt, men jag anade på honom att han insåg att det ändå skulle ha kommit fram förr eller senare. Resultatet av mitt första akutbesök blev att jag kom i kontakt med psykvården eftersom jag bedömdes lida av självmordstankar. Så det var väl positivt på ett sätt. Fick börja på Voxtra, bupropion, en antidepressiv medicin, och började träffa en samtalsterapeut en gång i veckan. Slutet gott, allting gott. En smärre utskällning väntade, men annars kom jag undan med blotta förskräckelsen. Jag tvingades ge bort resten av stashet till mor min. Som tur var visste hon dock inte att jag hade beställt hela 50 stycken, så de 4-5 lapparna jag lämnade över till henne verkade vara nog mycket. Men nu är det slut på bakgrunden och vi rör oss mot sommaren 2018. Det första av markans som hände var mitt andra och hittills sista besök på akuten, denna gång på Södermalm.
För det var dans i mitt kvarter en gång på sena lördagsnatten. Det var tjo och det var kim och det var titsel, det var tassel. Kör en liten oanständig men en ganska enkel dans. Jag är en partyboms och ingen riktig gentleman.
Simon är kattan, hermelinerna, en partyhatt bland serpentinerna. En fan patetisk och med näpp och nödnäver och hårdmacka som ett knäckebröd. Klart jag menar, bara druckit en drink och kanske svalt en annan Torsten Flink. Du vet att en gång ingen gång och var 0+0+0+0.
Jag har bara två intressen, det är vin och sprit. Kom igen, kom igen, kom igen, bebis nu, vrid och skrik. Och tycker jag är trist så hej då och tack. För jag har druckit för mycket och rött för mycket tobak. Jag är en partyboms, oj oj oj. En riktig partyboms, oj 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 oj. En riktig partyboms, oj oj oj. Jag är en partyboms, oj 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 oj. Jag är en partyboms, en riktig partyboms. Jag är en partyboms, en riktig partyboms.
Tåga tåget, tuff tuff tuff. Härifrån och till Järup. Om nu tåget spårar så plocka upp, plocka upp, plocka upp. Tillbaka på scen, nykter och ren. Jag får inget innan spelningen, jag väntar till sen. Men efteråt så kan jag inte stå på mina ben. Lasse P är Kalle T. Publikens val och Simon G. Musikens val på Beyoncé. Från Destiny's Child, testa min style. Ta fram ett partytrick eller festa till rall.
Jag är en partybroms, oj oj oj. En riktig partyboms, oj 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 oj. En riktig partyboms, oj oj oj. Jag är en partyboms, oj 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 oj. Jag är en partyboms. En riktig partyboms. Jag är en partyboms. En riktig partyboms.
Jag kallar Törn och en annan show. Men det var svullig musik med kraftig bänster. Men de säljars palmas, det luktar ju gott. Vad är det nu ni kokar för något? Rött ansikte med jagad blick. Min nya look heter starkare chick. Jag tullade dörren och haffade direkt. Vakten beslag, tar min andedräkt.
Beter mig gilla men jag känner ingen skuld. För jag dricker inte för att bli full. Utan jag blir full för att jag dricker. Vakten knackar mig på axeln innan jag sticker.
Vakna upp och sös, viktig av lös, promiskuös, arbetslös. Avnytt vardagar på ett badlakan, asplagad på alla mina karsdagar. Kom igen Barbie, vi drar på party idag, jag far.
Jag är en partybroms, oj oj oj. En riktig partyboms, oj 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 oj. En riktig partyboms, oj oj oj. Jag är en partyboms, oj 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 oj. Jag är en partyboms. En riktig partyboms. Jag är en partyboms. En riktig partyboms.
Komikern, rapparen och serietecknaren Simon Gärdenfors har en podcast som heter Arkivsamtal. Jag började lyssna på den våren 2017 efter att ha läst Mats Jonssons serie för första gången och upptäckt att han hade gästat i podden. Till min stora fröjd gillade jag den väldigt mycket och faktumet att den redan då hade över 250 avsnitt betydde bara att jag hade desto fler timmar tidsfördriv framför mig. Den 6/6 2017 gästade Simon den nya och unga komikern Niklas Löfgrens podd Det här är min podcast. Avsnittet spelades in i en park bakom Eriksdalshallen i närheten av Simons dåvarande bostad. Självupptagen som herr Gärdenfors är hade han i brist på officiellt namn döpt parken till Simmeparken. Och vips så uppstod Simmeparksfirandet. Varje år den 6 juni samlas de simmelärjungar som har möjlighet att vallfärda till den heliga parken. För att tillsammans syssla med inget särskilt supa alltså. När jag hörde om den framtida traditionen såg jag genast fram emot sommaren 2018. Och sommaren kom. Simon gjorde ett inlägg i Arkivsamtal eftersnacksgruppen på Facebook om att han hade med sig vodka och att de som tänkte dyka upp skulle ta med sig ett groggvirke, blanda vann eller vad fan han nu använde för ord. Som den lydiga drönare jag var stannade jag till på Coop Konsum på vägen dit och köpte en 50 centiliters Schweppes Ginger Ale. Jag var där cirka en timme innan angiven tid som konsekvens av kollektivtrafikens begränsningar. Jag hänger på låset, som David Liljemark skulle ha sagt. Förmodligen satt jag och lyssnade på en av Simons poddar när jag väntade, eftersom jag ofta gjorde det i tidpunkten. Och efter ett tag såg jag Simons och Niklas gestalter närma sig över parkens lummiga gräsmatta. Simon kände igen mig från ett par samtal vi hade haft på diverse Galago-releaser. Och bra namnminne som man har, ropade han Lovelen när han såg mig sittandes på bänken i parkens utkant. Jag gick fram och anslöt mig till deras nu tremannasällskap och vi tog oss till en ledig gräsplätt. Simon hade med sig en picknickkorg var i han förvarade den tidigare nämnda flaskan vodka och ett par dryckesbägare. Allt för fin för de vanliga plastglasen valde jag en glassbägare för barn, dock också i plast, och började blanda groggar. Tiden gick och fler anslöt sig till brödraskapet av Simme Jesu lärjungar. Inom någon kvart var vi 13 stycken. Jag, Simon, Niklas, Fredrika och Trampe, en ung kvinna vid namn Rebecka och hennes kille Anton samt deras barn Ellen. Några andra jag inte minns. Stående och skojande infann sig i Simmeparken denna soliga nationaldag. Simon och Niklas började skämta om vilken roll Simme Jesus, Niklas alltså, skulle ha. Niklas var likt jag deprimerad. Vi gick på samma medicin till och med. Och till slut kom de fram till att hans grej skulle vara att göra ett misslyckat självmordsförsök. Jag blandade och svepte fler och fler naivt proportionerande 50-50 groggar av halvjummen ginger ale och ren vodka. Utan erfarenhet nog att tro annat än att hur mycket man dricker och hur roligt det blir är en linjär kurva. Och Niklas Simme Jesus Lövgren uttalade de högtidliga orden: en av er lärjungar kommer förråda mig. Ett främmande tak, en främmande säng, skönt, bekvämt, men... När en sjuksköterska kom in och insåg att jag var vaken, om än inte än vid 100% sinnesnärvaro, förklarade hon hur läget såg ut. Jag befann mig på SÖS, Södersjukhuset, och hade åkt in via ambulans på grund av alkoholförgiftning. Just fan, Simmerparken. Vad hände? Hon pekade ut mina saker som låg bredvid sjukhussängen, bland annat min mobil. Det första jag möttes av var 5-6 missade samtal och sms från mor och far vardera. Klockan var 22.30 ungefär. Vär fan! Efter förklarande sms och samtal till de oroliga föräldrarna svarade jag på några Facebook-meddelanden från Simon och från Rebecka, kvinnan med barnet. Innan min pappa dök upp hann jag med en rejält smärtsam urinering på den närliggande faciliteten och att återigen lägga mig i den förvånansvärt bekväma sjukhusbädden. Den obekväma bilresan hem med min pappa föregicks av att vi togs till ett avsides rum av en äldre manlig läkare som skulle förklara allvaret i situationen. Jag hade haft 3,2 promille alkohol i blodet när de tog sina tester. Och vad jag läst så är LD50, lethal dose 50, alltså den mängden där 50% av försöksdjuren eller personerna dör. Det ligger på 4, så det var inte långt därifrån. Hade jag inte fått vård så snabbt, förklarar läkaren, så snabbt som jag gjorde, var risken stor att jag hade dött. Eller ja, om man är optimist kan man säga att chansen hade varit god. På vägen hem skrev jag meddelanden till Simon och kvinnan med barnet där jag förklarade hur tacksam jag var och att de hade räddat mitt liv. Så här i efterhand så... Ja, jag var ju rätt deppig då. Jag undrar uppriktigt sagt över ärligheten i min tacksamhet. Det känns mest som bara... Det är något man ska säga. Detta åsido sov jag i min pappas säng den natten, och dagen efter hade jag min första ordentliga bakfylla någonsin. Kräks, huvudvärk och en ordentlig sveda i käften. Jag hade förrådit Niklas Löfgren med prakt. Kalla mig Judas. Hade sommaren 2018 varit mer händelserik skulle jag ha lagt mindre fokus på bakgrunden. Men det var rätt fattigt på den fronten. Det enda andra särskilda som hände var att jag sommarjobbade på kanotklubben Kanotisterna utanför Södertälje. Det var inte särskilt roligt. Gamla känslor började väckas till liv för min kompis Elias lilla syster som tog sin naturliga roll i min arbetsmiljö som kollega. Bakgrundshistorien till detta har jag redan gått igenom i ett annat verk, men ja, det kommer jag till senare. Under mina 3 yrkesverksamma veckor växte en känsla av att systern till min kompis inte skulle bry sig om jag dog. Inte att hon skulle bli glad, snarare att hon skulle helt enkelt förhålla sig likgiltigt till nyheten. Något typ, ja, jag tänkte mig så här. Love, ja just ja, var jag en kompis till min bror. Inte för att jag bryr mig så mycket, men han förtjänar väl inte att dö. Känslan plågade mig under hela resten av sommaren. Förvisso avtog den med tiden, men den försvann inte helt förrän jag hittade en ny person att vara olycklig över.
Yesterday, men du lurar inte mig. Du lever ett lyckligt liv och längtar till sin morgon. Gårdagen var väl okej, men det angår inte dig att tänka tillbaks på det som hänt på det förflutna. Se en ny person, en trevlig diskussion. Skåda framtidstron, logisk reaktion. För dig verkar allt så bra, du vill ingen annan ha. Du klarar dig själv för att du vet att andra bryr sig. Levnadsglädje, levnadsglad, flera punkter blir en rad. Hur fan kan man lita på någon som är trevlig mot alla? Fan vet knappt vem du är. Gav upp som jag gör. Jag väntar ut.